Tack lovsångare. Det är alltid intressant att komma till kyrkan. Vi kommer ibland lite så här med ögonen spärrande åt alla håll, och det har varit mycket på söndagen, och man har varit mycket saker som man har haft på gång, och kanske veckan har varit tuff och så vidare. Men då är det så bra att få komma till kyrkan, för att det ska borde vara en av de få platserna, kanske den enda platsen, där inte mäts på basen av vad du har åstadkommit, utan där du får vara precis den du är. Det är våran längtan med våra gudstjänster här i Sion, att du inte ska behöva komma och, som vi säger i Närpes, lås vad nu, utan att du ska få komma bara som den du är. Det är faktiskt riktigt våran längtan. Vi har haft 21 dagar bön och fasta, och jag vet att det kanske inte är någon här som har fastat 21 dagar på bara vatten, men jag, i samtal med många av er så märker jag att man tar olika typer av fasta. Man kanske lämnar bort internet, man kanske lämnar bort tvn, och jag brukar säga att det är kanske den bästa fastan nu för tiden, för det är en av våra största, nutidens största tidstjuvar. Så det kan vara bra. Och för mig personligen så de här dagarna verkligen inneburit en lättnad. Jag tycker det har varit lättare att finnas det, inte för att jag har fastat 21 dagar så jag har blivit så mycket lättare, utan därför att det har känts lättare att finnas till, att också att be och också att predika. Det måste jag faktiskt säga också under den här bön och fasta tiden, att det känns väldigt lätt att predika. Så jag har ett förslag, jag tycker att vi fortsätter, vi bara fastar. Det tycker jag. Nej, kanske det inte är så det jättebra idé, men vi har faktiskt utlyst nästa fasta. Vi tänkte så här, det finns ju en fasta som är 40 dagar innan påsk, den riktiga påskfasta som kyrkan alltid genom alla tider har haft. Men om vi ska börja 40 dagar fasta innan påsk, så får vi börja om en vecka. Och då, det kanske inte riktigt smart gjort nu när vi just avslutar våran fasta. Så 22-31 mars så kommer vi att utlysa en sån här 10 dagars bön och fasta innan påsken kommer. Så det kan du lägga i din almanacka. Jag ska dyka rakt på det budskap jag har. Det budskap jag har är ganska... Det kräver att du lyssnar. Okej? Okay? Så det kräver att du som, tänker på någonting annat eller tänker ta ett Instagram, så strunt i det en stund. Och så lyssnar du på vad jag har att säga, för att det kan vara lite svårt att ta det till sig, men det borde inte vara det. Vi har ju hållit på med Romarbrevet hela hösten och kommer att fortsätta att göra så. Vi har predikat från Romarbrevet kapitel 1 till och med kapitel 8. Och jag kan inte varje gång, varje söndag, göra en sån här summering av vad vi har predikat, för att det går inte. Men vi har konstaterat några saker. Vi har konstaterat att alla har syndat. Vi har också konstaterat att det finns ingen som kan berömma sig. Det finns ingen som kan skryta. Det finns ingen som kan säga att jag är bättre än andra, eller jag har någonting att berömma mig av och så vidare. Utan vi har konstaterat att Kristus har gjort för oss det vi aldrig kan göra för oss själva. Att om det inte har varit för honom och det han har gjort, så skulle det vara slut med oss, det skulle vara ute med oss. Och därför att han har gjort det, så är vi alla andra på samma våglängd. Vi är alla på samma linje. Det har vi konstaterat. Vi har också konstaterat, sist när vi har läst Romarbrevet kapitel 7, någonting som vi egentligen allesammans vet, om vi är ärliga med oss själva. Och som en sidopoint, det är ganska bra att vara det. Eller hur? Vi är ju experter ibland på självbedrägeri, och vi intalar oss olika saker. Men ärlighet vara längst, säger man i det gamla ordspråket. Och så gäller det också här. Vi har konstaterat när vi läser Romarbrevet 7 att även om Gud frälser oss genom sin nåd, så behöver våra tankar, våra ord, våra motiv och våra gärningar ständigt få rening, ständigt få förlåtelse. Den förlåtelse som kommer från Gud genom genom nåden i Jesus Kristus. Eller hur? Det är som att jag blev frälst på 30-talet och jag håller än. Det är bra om det håller än, men om det håller än, så är det beroende på att du inte bara har stannat där i någon sorts frälsningsupplevelse någonstans långt borta, utan att du har insett att du är dagligen beroende på att Gud ger dig nåd. Du är dagligen beroende på att han förbarmar sig även över dig. För även om Gud i sin nåd frälsar oss, så behöver vi ständigt få ta emot nåd från honom. Det är en av orsakerna Jag ska göra lite PR för att komma hit till kyrkan, inte nödvändigtvis till den här kyrkan, men till komma till kyrkan. Det är en orsak varför då jag behöver komma till kyrkan. Varför då, säger du? Jo, ska vi inte leva som kristna 24/7? Absolut. Hur tycker du det lyckas? Lite sådär. Va? Vi allihopa naturligtvis kallar det att leva för Jesus, att älska honom och på det sättet leva tillsammans med honom. Men jag tror så här att vi behöver åtminstone en gång i veckan komma till en plats där vi blir påminna om, ja, det är ju evangeliet det handlar om. Eller hur? På något sätt få, det heter alignment på engelska, jag försöker leta efter ett ord på svenska, men på något sätt ställa in oss på vad det handlar om, evangeliet som vi predikar. Därför att det är så lätt för oss att på något sätt glida iväg till allt det vi har att göra under veckan, att glida iväg i olika saker som vi är med om, som påverkar oss. Därför är det så bra att komma en gång i veckan, bara som sätta sig ner och inse, just det, Gud, det är det handlar om. Och förhoppningsvis så räcker det lite längre än du går ut, när du går ut genom dörren. Men jag tror att vi behöver det hela tiden. Därför att Paulus, han säger så här om sig själv. Han säger så här, jag är uppväckt med Kristus och jag lever med honom. Det säger han. Men om du läser om honom så märker du att han fortfarande plågas av synden. Han fortfarande plågas av saker och ting i sitt liv som han önskar vore annorlunda. På ett ställe kallar han det törntag, men det är inte bara där utan det är på många ställen. Och han har bett Gud, kan du inte ta bort den där från mig? Och tittar Gud på honom och säger, min nåd är dig nog, säger han. Och så vidare. Där, trots att Paulus säger att jag lever med Kristus, så finns det här över honom och i honom. Och på samma gång som det är sant att Kristus har kommit in på varje område i en troende människas liv. Vi tror inte bara att tron handlar om att du har någon sorts religion eller du sympatiserar med en viss livsåskådning. Det är lite mer än så. Och när du har blivit frälst, när du har tagit emot Jesus, så har Jesus kommit in i varje område i ditt liv. Men det är samtidigt sant att det inte finns något område i våra liv som går fria från påverkan av synden. Och vi kan då le och smila hur mycket vi vill och se hur rättfärdiga ut som vi vill. Så vet vi ändå att det här är sant. Och om vi inte accepterar och försöker någonting annat, så blir kristen tro, det blir rena rama bedrövelsen. För att då ska vi som visa upp någon fasad eller visa upp någonting som vi vet att det där är inte riktigt egentligen är sant. Det är på grund av det här som vi aldrig växer ifrån vårt beroende av Guds nåd i våra liv. Vi blir aldrig egentligen utexaminerad från vårt desperata behov av Kristi nåd. Det är därför vi inte har någonting att berömma oss av, som Paulus säger. För om vi skulle bli lite bättre med tiden. Alltså, skulle det inte vara bra om vi skulle bli lite bättre med tiden? Va? Hur tycker du det funkar? Ja. Ibland tycker jag det blir sämre med tiden, men det är en annan predikan. Men vi blir aldrig utexaminerade från vårt desperata behov av Kristi nåd. Det är därför, som vi säger i den här gamla sången, du som är lite äldre vet, det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd och Guds gränslösa nåd. Den här sångförfattaren, du som är kanske 20 år och inte har sjungit så mycket segertonar, kanske inte känner till den här sången, men den här sångförfattaren, han greppade. När jag står där den där dagen så är det som inte jag, Gud, du är nog lycklig som har haft mig. Tänk vad jag åstadkommer mycket. Utan det enda jag har, det är att Gud, han det som behagar honom att ge mig nåd. Det behagar honom att ta mig till sig. Vårt behov av Guds nåd. Och lyssna nu här. Det här blir en sån predikan som du... Det här är bara ingressen, som du, om du har tappat mig redan så då är det synd om dig innan den predikan är slut. Det här behovet av Guds nåd blir inte mindre när vi blir frälsta. Det blir faktiskt större. Eller åtminstone borde vår medvetenhet av behovet av hans nåd bli större. Att växa som kristen är alltid att växa in i nåden, inte att växa bort från den. Många tror att växa som troende betyder att bli starkare och mera oberoende och mera självständiga. Det är ju så vi normalt växer. Jag menar, är du 35 så hoppas jag inte att mamma tvättar dina kläder. Eller lagar din mat. eller någonting annat. Utan du så småningom kan reda dig själv. Men att växa som troende är i själva verket, så handlar det om att inse hur svag och ofullkomlig jag är. Och hur stark och fullkomlig han är. Det är att växa till som troende. Att växa som troende handlar om att inse som Jesus säger i Johannes: utan mig så kan ni ingenting göra. Jag menar, om Jesus talar sanning så låter det där ganska tufft. Utan mig så kan du ingenting göra. Jag kan göra ganska mycket utan honom. Hur är det med dig? Va? Jag hittar på en hel del, ska jag säga, under mitt liv. Jag har flera här i samlingen som har känt mig väldigt länge, som kan intyga det. Jag hittar på en hel del. Men inför honom så finns det ingenting jag kan göra som imponerar på honom. Utan allt det som jag har inför honom, det har jag fått av honom på grund av att han har gett mig sin nåd. Så om vi drar en konklusion på det här uttalandet, så säger vi så här. På grund av våra mänskliga natur var vi i desperat behov av Guds nåd innan vi blev frälsta. Kan vi konstatera. Och nummer två, på grund av vår mänskliga natur är vi i desperat behov av Guds nåd efter att vi har blivit frälsta. Det här kommer att finnas som ett behov hos oss. Och då blir ju frågan så här: varför? Varför är det så? Varför kan det inte bara gå lite bättre? Och jag lite skärper nu mig här och ta mig själv lite i kragen och be lite mer eller någonting sånt här, så börjar det nog gå av sig själv. Varför är det så? Och vi är nu då inne i Rombrevet kapitel 8, och jag vet att många av er väntar på att vi ska komma till Rombrevet 8 och i slutet där. Därför att det är en av Bibelns absolut mest fantastiska lovsånger som Paulus brister ut i där Rombrevet 8. Men innan vi går in i den, och det ska vi göra nästa vecka, så nu lovar jag då när vi ska komma dit. Nästa vecka ska vi tala om det. Så måste vi, och det här är det viktiga, så måste vi lägga den sista pusselbiten i den helhetsbeskrivning som Paulus har hållit på med när han försöker förklara vår situation. Så behöver vi lägga den sista pusselbiten, annars kommer vi inte att förstå vad det handlar om. Så försök koncentrera dig en stund, så ska vi göra det. För den här pusselbiten så kanske du har lite svårt att ta till dig. Därför att du är ju en vanlig världsmänniska som är van att leva här. Men utan det här som vi kommer att tala om idag, så kommer vi aldrig att få det att funka. Och det är därför också så många människor lämnar tron. Därför att man får helt enkelt inte tron att gå ihop. Så många människor säger att men tron funkar ju inte. Det funkar inte, jag bad och inte hände nå och så vidare. Jag prövar Gud och inte tyckte jag nu riktigt funka. Och så många lämnar den därför att det går inte ihop. Och tron måste gå ihop. Annars måste jag börja ljuga för mig själv och försöka intala mig själv någonting annat. Och i Romarbrevet då, kapitel 8 och vers 18, så bryter Paulus in en helt annan vinkel som vi ska tala om här idag innan vi går in i nattvarden. Han säger så här, Romarbrevet 8 och 18. Nu börjar vi. Men jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Titta på det här bibelstället. Paulus talar om två saker här. Han säger tillsammans med Jesus, för Jesus säger samma sak. Han säger att i den här världen lider du. Eller hur? Den här tidens lidande. Ja, men jag vill inte lida. Jag trodde det skulle bli bra när jag kom till Jesus. Ja? Han säger, just nu så lider du. Men så talar han också om att det ska finnas en härlighet. Men den talar han om i framtiden. Eikonin. Eller hur? Ett lidande som vi har nu, men en framtid som ska där det ska finnas en härlighet som ska bli vår. Vi läser vidare. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Så här är det inte bara jag och min personliga frälsning, utan här säger Paulus hela skapelsen. Det finns många människor som bryr sig om skapelse, som arbetar i miljörörelser, som arbetar i olika, med olika projekt. Och de har en point här. Därför det är så att hela skapelsen längtar efter någonting. Med andra ord, hela skapelsen väntar på någonting nytt. Därför att någonting är nu som det inte ska vara. Hänger du med? Någonting, låter som att jag ska med målbrottet. Någonting har gått sönder. Och någonting väntar på att bli helt igen. Vi läser vidare. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen. Nu blir det lite svårt här kanske för dig som inte är så van med främmande ord. Förgängelsen. Vad är förgängelsen för någonting? Jo, det är någonting, det är inte någonting som är evigt, utan det är någonting som är förgängligt, alltså någonting som tar slut. Ett människoliv är förgängligt därför att man blir äldre och så dör man. Hänger du med? Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som har lagt den där under. Så står det, ändå finns det ett hopp att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Kanske när du läser det, oj, vad betyder det där nu riktigt? Nu hänger jag inte riktigt med. Men det är så att skapelsen är inte där Gud har tänkt att den ska vara. Eller hur? Du behöver inte vara doktor i biologi för att riktigt inse det. Eller hur? Om du tittar runt omkring dig så märker du att det är någonting som är på tok. Och det är precis det vad Bibeln säger. Men Bibeln säger också att det finns ett hopp om att skapelsen ska komma dit. Är du med så här långt? Bra. Och så går vi till vers 22. Så läser vi. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Det finns med andra ord en längtan i skapelsen efter någonting annat, någonting bättre än det man upplever just nu. Håll ut här. Vers 23. Och inte bara den, alltså skapelsen, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, vi suckar inom oss och vänta på barnaskapet, vår kropps förlossning. Nu ska du inte fokusera på det du inte förstår, utan nu ska vi fokusera på de lätta orden här i den här texten. Och det lätta ordet som finns i den här texten, det är nämligen att vårt liv kommer att präglas av suckar. Ja, har du suckat någon gång? Ja. Nu måste du veta vilket som är engelskt och vilket som är svenskt där, för annars kommer du problem. Okej. Okay. Har du suckat någon gång? Nej, hoho. Då är du väldigt biblisk. Därför att Bibeln säger att hela skapelsen suckar. Hela skapelsen säger, oj, hoho. Man tycker ju att om vi ska bli så mycket bättre, om det ska ha hänt så mycket grann, och vi ska utvecklas så vidare, så borde vi ha kommit någonstans. Men om man tittar vart vi har kommit, så suckar man. Eller hur? Och inte bara skapelsen suckar, utan också vi suckar. Och det är helt bibliskt. Han säger att vi suckar. När du tittar på dig själv, vi talar om det här wow, ouch, help och thanks. Minns du det? Som vi talar om. När du tittar på Gud så säger wow, han är underbar. Så tittar du på sig. Nej. Så har inte kommit någon längre än så här. Känner du igen dig? Är jag ensam? Va? Nej, hela skapelsen suckar efter. Och Bibeln säger det att våra liv, nu tycker jag, oj vilken negativ predikant vi har idag nu igen. Men våra liv kommer till en ganska stor utsträckning att också präglas av suckar. Alltså suckar på grund av motgångar, suckar på grund av ofullkomlighet, suckar på grund av att det inte blev som vi tänkt, suckar på grund av psykisk ohälsa, suckar på grund av fysisk ohälsa, suckar på grund av brustna relationer, suckar och suckar och suckar. Ja? Och varför är det så? Jo, för att allting är inte som det ska vara. Hallå? Bibeln är jättetydlig med det. Allting är inte som det ska vara. Det har gått snett. Och den snedheten lider vi av. Den snedheten präglar din vardag. Va? För annars ska allting gå som en oljad stång. Va? Men istället så är det gnissel i maskineri, och det är det som du tänkte att ska ta en timme, det tog 5 timmar. Det är det som du tänkte att det här ska gå på en dag, det har du inte klarat av än. Eller hur? Och det, du suckar inom dig, ska det inte hända någonting? Vi också suckar inom oss och väntar på barnaskap, vår kroppsförlossning. Vi suckar med andra ord efter att när ska det här ta slut? När ska det bli bra igen? Jag menar, alla Hollywoodfilmer, de bygger bara temat. Det suckar och sen blir det bra, så rider man ut i solnedgången. Men din solnedgång, den bara far längre bort. Eller hur? Och det blir bara mer och mer ouppnåeligt och du suckar. Varför är det så viktigt? Varför vill jag ta upp det här? Jo, för att om du tänker så här att nu suckar jag, nu är jag en dålig kristen, då blir ditt liv dubbelt tungt. Först suckar du för att allting inte är som det ska vara, och sen får du dåligt samvete för att du suckar, för du är tydligen inte tillräckligt andlig. Så att allting, skulle du bara vara tillräckligt andlig, då skulle allting gå bra, eller hur? Nej, Paulus säger ingenting sånt överhuvudtaget. Han lägger ingen måttstock överhuvudtaget hur andlig du är i det här, utan han säger du suckar. Är du med så här långt? Bra. Det finns, det är lite farligt här. Det finns en suck i oss alla. Det finns en suck i oss alla. Har ni hört den gamla sången? Det kanske ni inte hört. Den ska vi inte ha. Men det finns en suck i oss. Gör det? Alltså om du är ärlig med ditt eget liv, finns det en suck? Nu säger jag inte att ditt liv är bedrövligt och värdelöst och hemskt och du önskar dig döden och allting sånt. Det är inte det jag säger. Men det finns en suck i ditt liv, att det är inte så lätt som du kanske skulle önska att det skulle vara. Eller kanske du trivs så bra med din tillvaro att du inte skulle vilja att någonting skulle förändras i ditt eget liv, i din närmiljö, i den värld du lever i. Är allt perfekt? Långt från det. Vi måste gå vidare i texten. Då kommer Paulus igen och säger vers 24. I hoppet är ni frälsta. Hallå? I hoppet är ni frälsta. Allt blev inte bra när jag blev frälst. Nej, jag vet. Inte jag, inte för mig heller. Men i hoppet är ni frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Det finns med andra ord ett hopp. Hoppet pekar på någonting som vi ännu inte har. Det är inte ditt bästa liv nu och så vidare. Utan hoppet säger, det pekar på en framtid. Jag hoppas verkligen att inte jag har nu att det är allt. Seriöst, och ändå är jag jättetacksam för mitt liv. Jag hoppas att det här är en övning för någonting nytt. Och det här är svårt att tänka sig för oss. Vi som är så otroligt präglade av den tid vi lever i. Men det här har alltid varit en stor del av den kristna tron genom alla tider. Med andra ord, att det finns ett hopp om någonting nytt. Tar vi bort det här så måste vi börja trixa och manipulera med annat. Vi måste börja hitta på andra saker för att bedöva den här längtan som finns i varenda en av oss efter någonting annat. Problemet med den bedövningen är att den är temporär. Den håller bara i sig en stund, som måste ha en ny kick. Den här pusselbiten måste Paulus lägga innan han går in i vers 39. Fattar du inte den här, så kommer du inte att fatta den kristna tron. Och du kommer att ge upp när det blir tungt, när lidande kommer och när livet inte riktigt går ihop. Det här livet får oss att sucka, sa jag. Men tron som vi äger får oss att hoppas. Det är inget problem att du suckar så länge inte hoppet i ditt liv släcks. Insikten om förgängelsen som vi talar om får alla troende genom alla tider att utbrista i ett arameiskt begrepp som heter Maranata. Det är inte en rörelse på 60-talet, utan det Maranata är arameiska, som betyder kom Herre, kom snart. Ja, det gör man ju när man suckar, eller hur? Kom Herre, kom snart. Jag behöver din hjälp. Vi känner oss främmande för det här som moderna humanistiska människor när vi börjar tala om att det finns ett hopp om någonting annat. Vi är så tränade nämligen i ett inomvärldsligt tänkesätt. Och det jag önskar här, det jag önskar att jag ska göra här de kommande 15-20 minuterna, det är att jag ska ta en slägga och så ska jag slå ett gigantiskt hål i din och min inomvärldsliga bubbla. Därför att det är den här bubblan som gör att vi har så svårt att göra rätt bedömningar av det som händer runt omkring oss och de situationer som vi är i och som så ofta leder oss till fördömelse och en konklusion att vi är nog inte tillräckligt bra. Därför att vi är faktiskt kallade till någonting större och bättre än det vi ser med våra ögon just nu. Det är det här som nattvarden är en påminnelse om. Det är nattvarden. Varför firar vi nattvard? Jo, du ska få höra varför vi firar nattvarden. Det var i måltidsgemenskapen som Jesus undervisade och uppmuntrade och förmanade. Det var där lärjungarna långsamt började förstå vem han var. Det är när Jesus sätter sig ner och äter med oss i nattvarden som vi vågar tro att vi är inte förkastade trots att vi är bristfälliga. I våran kultur, där är ju mat, vi önskar ju bara att de ska uppfinna det här matpillret. Så vi ska ta någon paus när vi jobbar utan bara slänger vi in ett matpiller så är det klart. Därför att vi är så effektiva, tror vi. Men för Jesus är måltiderna heliga. Jag ska berätta varför. Jo, därför att den är en påminnelse om vad som ska komma. Och lyssna här nu. Både Jesus och alla troende genom alla tider väntar faktiskt på en måltid. Det står så i Lukas 22. Och vers 14, när Jesus lägger sig ner med sina lärjungar, de la sig till bords och apostlarna kom till honom och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att få äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar. Och så säger han de här orden: för jag säger er att jag inte kommer att äta det här förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och freka inte ut nu. Bara för att det inte här finns i din världsbild och för att det inte är det här du går och tänker på. Men det här är vårt hopp mitt i vårt lidande. För Paulus säger, om vi fortsätter i Romarbrevet 8: men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte egentligen vad vi borde be om, men anden själv vädjer för oss med suckar. Så du har en suckpolare. Jag vet inte om du har tänkt den helige ande som din suckpolare, men han är det. Han suckar tillsammans med dig. Anden hjälper oss att be: tillkommer ditt rike. Därför allting runt omkring oss är inte som det ska. Därför vill vi be om att Guds rike ska komma. Så står det så om det här hoppet. Vi hoppar till vers 28. Därför att vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud, som är kallad efter hans beslut. Den som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons avbild, så att sonen blir förstfödd bland många bröder. Guds plan för dig är att du i din bristfällighet ska få bli lik Jesus. Det har han tänkt om dig. Han har inga problem att du är bristfällig. Han har problem med att du suckar. Men han arbetar med dig för att du ska bli lik Jesus. Och hoppet då, som vi har talat om, det är att en dag ska det där formande vara klart. En dag är han färdig med dig. Och det står i vers 30. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Han arbetar med dig för att du ska bli klar. Och för att han ska kunna ta bort dig från suckande. Och när det är klart, då blir det fest. Och det är den festen vi ska ta. Fest tycker ni om, eller hur? Det är roligt med fest. Jag har ett tips innan vi går in och talar om den här festen som du är inbjuden till. Ät inte dig mätt på första rätten. Därför att det här blir som en sån där bättre thailändsk restaurang. Det här är 16-17 rätter. Och du vet, hade du varit på en sån där restaurang någon gång då du inte vet att det var många rätter och så äter du dig proppmätt på första rätten. Och så är det 16 som kommer. Så då är du i stort problem. Det där var bara, när du sitter på den här festen som jag talar om, kom ihåg det jag sa. Ät inte dig mätt nu på första rätten. Och det är för den här festen vi ska tala om. När allt har blivit fullbordat, när allt har blivit upprättat, när all sorg, lidande och död har försvunnit, då ska då jag sätta oss ner och äta. Jag ser ju på det att du tänker inte riktigt så. Men det spelar ingen roll, du ska få lyssna här. Så ska du lära dig lite grann. Vi ska sätta oss ner och äta. Nu ska vi avsluta den här gudstjänsten med att läsa Uppenbarelseboken. Och jag vet inte vilken relation du har till Uppenbarelseboken. Kanske det är för dig som det var för mig en tid, att det är bara en massa hästar i olika färger och en massa skålar som ska svängas hit och dit, och man fattar ingenting. Va? Har du känt som Uppenbarelseboken någon gång? Ja. Låt mig ta dig med i några av Uppenbarelsebokens fantastiska berättelser. Och tänk på den här festen. Så står det i Uppenbarelseboken 19. Vi lägger inte upp det på skärmen, utan bara lyssna. Uppenbarelseboken 19 och vers 6. Jag hörde liksom en röst från en stor skara, likt bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och som sa: halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom ära, för lammets bröllop har kommit. Hans brud har gjort sig redo, och åt henne har givits att klä sig i skinande rent linne. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig: saliga är de som är inbjudna till lammets bröllopsmåltid. Har du varit på en bröllopsfest någon gång? Du vet vad det är alltså. En bröllopsmåltid, en bröllopsfest, vad innebär det? Vad gör man? Vad sa ni? Mat, exakt. Och mycket mat, eller hur? Och tårta och grejer. Det här talas om, den här bröllopsmåltiden. Massor med mat. Det här väntar vi på. Det är det här vi har satt oss upp till. Vår kristna tro handlar inte om att Gud ska ge oss en Mercedes. Hallå? Det är bra med Mercedes. Det är helt okej. Vår kristna tro handlar inte om att jag ska få en massa välsignelse, att jag ska få en massa bönesvar just nu. Ytterst sett handlar vår kristna tro att vi är inbjudna till ett bröllop. Hallå? Det är det som gör att vår kristna tro går ihop. Inte att vi räknar ihop summan av det vi upplever i den värld vi lever nu. För skulle det vara så, skulle Hebreerbrevet 11:s troshjältar, de skulle vara förlorade allihop. Eller hur? För det står att alla de här dog utan att ha fått vad som utlovat var. Men det står det att de såg någonting längre bort. De såg någonting, och det är det som Uppenbarelseboken handlar om. Om då jag har bara en inomvärlds livssyn, kommer inte vår tro att gå ihop, och evangelium blir inte evangelium. Nu när vi har läst den här texten om det lammets bröllopsmåltid och den här festen som Gud har ställt till med, och som Jesus själv säger att han gick bort för att fixa till lite grejer till den här festen. När jag läser den här texten så får jag ett stort problem. Inte bara ett litet problem, utan ett stort problem. Därför att det står att det fanns de som var bjudna. I de flesta bröllop som du har varit på har du varit bjuden, eller hur? Hallå? Visst har du varit det? Då var du bjuden. Man får ett inbjudningskort. Men då frågar jag, vem är värdig att få den här inbjudan? Därför att det här var slutresultatet. De här suckorna, de ska ta slut där. Därför att där är lidande borta. Där är den ofullkomligheten borta. Vem är värdig att få den här inbjudan? Ja, det var ju självständighetsbal på slottet. Och i år igen slarvar de bort min inbjudan. Jag vet inte vad det är för fel med posten i det landet. För att jag har bott på Solvägen 729 i 25 år snart, och fortfarande slarvar de bort inbjudan. Men om du någon gång skulle få den, så har den inbjudan en klädkod. Eller hur? När man tittar på självständighetsbalen i tv, så verkar det inte som alla ska ha fattat det. Men det är en helt annan sak. Men i alla fall, det finns en klädkod på den. Och klädkoden på det här bröllopet har betydligt större krav. Därför att det står vita skinande kläder. Vint skinande rent linnetyg. Jag och vita kläder, det är en dålig kombination. Det ska jag bara säga dig. Jag och vita kläder, det är inte bra, för att förr eller senare så blir jag smutsig Och så är inte alls mina vita kläder så vita längre. Poängen som jag vill ge åt dig, det är att ingen av oss är värdig. Det är det som Paulus har talat om i Romarbrevet 1-8. Ingen av oss är värdig. Skulle det bli för mig på det där bröllopet, så skulle det bli som han i Matteus 22 som kom till det där bröllopsfesten och som han klädde i sina egna kläder. Så kom bröllopsvärden dit och sa han att hur var det här då? Och så kunde han inte ge svar, och så han frågade varför har du inte bröllopskläderna på dig? Och han kunde inte ge svar. Vad hände? Jo, han blev utkickad. Eller hur? Så skulle det bli för mig. Och inte känner jag dig så jättebra, men jag tror att vi skulle sitta där hela bunten av oss, därför att ingen av oss har lyckats med de här vita kläderna. Det är det här nattvardsbudskapet kommer in. För lyssna här, jag ska göra det förälskade i Uppenbarelseboken idag. Uppenbarelseboken, det 5:e kapitlet. Vem är värdig? Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, och förseglad med 7 sigill. Och nu har jag ett tips. Glöm sigillen. Okej? Okay? Tänk inte på sigillen nu, utan nu tänker på den här texten. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Här är problemet. Ingen är värdig. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, lejonet av judastam, Davids rotskott, han har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Och så såg jag mitt för tronen och mitt ibland de 4 väsendena och de äldste ett lamm stå där som såg ut som det hade blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. Glöm 7 horn och 7 ögon. Okej, okay? Tänk inte på dem. Utan nu tänker vi på lammet, alltså det är en bild på Jesus. Det förstår du. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när de tog bokrullen föll de 4 väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. Och de hade var och en sin harpa och skålar av guld, här har vi skålarna nu igen, fulla av rökelse som är de heligas böner. Och då står det, och de sjöng en ny sång. Och de sa: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. För du har blivit slaktat, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar, av alla folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Och jag såg och hörde röster av många änglar runt omkring tronen och väsendena av de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften och äran och härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat, nu talar vi om skapelsen igen, minns inte var där vi började. Allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt vad som finns i dem hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet till och tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de 24 väsenen sa amen, och äldste föll ner och tillbad. Det här är vårt hopp. Det här är vårt hopp, därför att ingen av oss är värdig. Det är inget gyckel vi har hållit på med under hösten när vi har utrett de här begreppen i Romarbrevet om vår ovärdighet och hans värdighet. Därför att om du tror att du med din egen värdighet ska komma in, så får du tvätta och tvätta och tvätta tills det inte finns något tyg kvar. Och du kommer aldrig att lyckas. För direkt du tycker du är lite vit, så trampar du dit igen och så är det smutsigt. Men han, därför, du måste förstå det. Det här är inte bara en hula-balotext. Utan här är det hela himlen. De faller ner. Du vet, det står de sjöng en ny sång. Och med låtsångsledaren i himlen, han måste ju ha varit glad som bara var. Han har i all evighet, han sjunger helig, helig, helig Herren Sebaot. Och nu fick han sjunga en ny sång. Det är nyheter. Varför sjöng man en ny sång? Varför tog man lovet från Gud och satte det på Jesus? Jo, därför att han har gjort det möjligt för människor av alla folkslag, stammar, tungor. Han har gjort det möjligt för dig och mig, med våra smutsiga kläder, med våra ofullkomliga liv, så har han berett en plats för dig på den där bröllopsmåltiden. Han har gjort det. Det är det Paulus har talat om i hela Romarbrevet. Får vi inte här på rätt, så fattar vi ingenting av kristen tro. Får vi inte här på rätt, så kommer vi att söka, kämpa. Och ju mer vi söker, ju mer vi kämpar, ju svårare blir det, om ju mer misslyckad kommer vi att känna oss. Låt oss därför i ödmjuk förkrosselse, tycker det är konstiga ord, men jag tror du förstår vad de betyder. I ödmjuk förkrosselse fira den här nattvarden. Därför att lammet, alltså Jesus, som blev slaktat för din och min skull, han är värdig. Han har brutit upp alla de där sigillerna. Han har gjort allt det här klart. Hans värdighet blir i försoningen till din värdighet. Innan du har gjort vare sig det ena eller det andra. När du kommer fram hit, så kommer du fram enbart på grund av att han tog all ditt straff, hela ditt straff. Det är det vi påminns om i det här som man kallar Herrens heliga nattvard. Det är en måltidsgemenskap som är en påminnelse om. Därför firas den nästan bäst när vi sitter tillsammans och äter. Därför att den är en påminnelse om att trots, kan vi få upp en harpospelerska här så vi får ha lite musik. Den är en påminnelse om för dig just nu, du som får förlita dig på hoppet. Den är en påminnelse om att trots de motgångar du har haft, trots de saker som har hänt i ditt liv, och har du levt en stund, så har det hänt både det ena och det andra, eller hur? Inte bara bra saker, utan saker och ting som du fortfarande har är i din själ. Och inte bara saker och ting som andra har gjort mot dig, utan också saker och ting som du har gjort, som gör att du vill tappa frimodigheten, som gör att du undrar, jag är nog inte en bra kristen. Tänk att så många troende går omkring med de orden på sina läppar. Jag är nog inte en bra kristen. Och det är ju helt sant. Inte är du så värst bra. Va? Nej, men om vi är ärliga. Eller hur? Inte lyckas du så det jätteofta. Hallå? Va? Eller sitter du här och tycker, ja, men jag är jättebra. Va? Gör du det? Kom och tala med mig efteråt. Jag skulle vilja veta hur det känns på något sätt att känna det. Oj, jag är nog så jättebra. Jag vet inte när jag kände sist, om jag ska vara ärlig. Utan man går ju omkring med de här jottorna som på något sätt plågar en och saker och ting som, det där har jag kunnat gjort annorlunda. Trots allt, för det är det där vi sitter med varenda en av oss. Men det är därför de tillber Jesus i himlen. Därför att trots allt det där, trots allt vad vi har ställt till med, det står innan vi ens sökte honom, innan vi ens har gjort något gott, så dog han för oss. Och han har tagit allt det där som mal omkring i dig, och som får dig att göra den konklusionen att du är inte en bra kristen. Allt det där han tagit på sitt kors. Det är därför vi har ett kors i den här kyrkan. Varför? Är det något heligt med korsen? Nej, det Fredda har gjort. Det är gamla stockar. Det är från då Vasa nästan grundades. Det är gamla stockar. Det är härligt och det är bra. Men det är inget heligt med korsen. Men det påminner. Det är det jag menar med söndagen. Varför behöver du hasa dig hit på söndagen? Jo, det är därför att du behöver påminnas om att det är inte ute med dig. Du behöver påminnas om att Gud är inte ens orolig. Därför att hans rättfärdighet täcker din bristfällighet. Det är det hopp vi har. Annars ska vi gå och sitta omkring som vissa sekter har och vara oroliga. Kommer jag dit? Kommer jag in dit? Är jag bland de utvalda? Hur är det nu riktigt här? Kommer det? Du får bara släppa allt sånt. Därför att Jesus har redan gjort det färdigt för dig. Han har redan sagt, där är din plats. Och han som har börjat ett gott verk i dig, han ska fullborda det, står det. Inte Jesu Kristi dag. Ni som ska vara med i nattvarden kan göra er redo. Det är det här det handlar om. Jag vet att vi lever inte så mycket i den verkligheten. Det här budskapen som jag talar om, när jag talar om himlen, så tänker jag inte att vi ska klä oss i vita kläder och gå på tak här på Sion och så väntar vi på att Jesus ska komma tillbaka. Jag talar inte om någonting sånt. Jag talar inte om att vi ska bli världsfrånvända. Jag talar inte om att vi ska börja leva i någon annan verklighet. Utan mitt i den verklighet vi lever i så behöver vi ha det här hoppet, eller hur? Vi behöver ha det här hoppet och veta att det kommer att ordna sig. För då kommer vi in i en vila som jag tror att Gud vill ge åt oss. Trots att vi är ofullkomliga. G.K. Chesterton, född i slutet av 1800-talet, en engelsk författare, journalist, så läste London Times och gjorde en analyserande artikelserie med namnet What's Wrong with the World? Alltså, vad är det för fel på världen? Och man skyllde på en massa olika saker. Och den här Chesterton, han skrev till tidningen, till redaktören, och skrev så här: som svar på din fråga, bästa redaktör, vad är det för fel på världen, så är det enda svar jag kan ge dig att det är jag. Det är jag det är fel på. Och det där är sant. Du vet, vi pekar så mycket fingrar och vi försöker lägga ut, men egentligen är det oss det är fel på. Det är vår synd, det är vår ofullkomlighet, det är våra brister. Men allt det där har Jesus tagit på sig. Allt det där har han försonat i sig. Så du behöver inte skylla på någon annan eller försöka låta någon annan, vad heter det, få felet. Utan bara inse, här är jag. Men hans fullkomlighet, den täcker in min bristfällighet. Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig för din trofasthet. Herre, vi tackar dig för det hopp som vi äger i dig. Herre Jesus, vi som är så fokuserade i dig.